Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Degerfors spelar nu med en libero och fem man i backlinjen. En av försvararna är Ivan Djuric, en försvarare som också kan anfalla. På inlägget hittar en anfallare som kan göra mål. Ulf Ottosson, som här tillverkar säsongens vackraste mål på Stora Vall. Ottosson verkar ha hittat måltjänsten.
Ja, tajman formen bra här. Så är gott. För laget också på en seger här och försöka jobba vidare.
Så här såg det ut, Ottossons konster.
Hörnan blåses om. Därför att det var väl Sola som stod där. Sola har stått för nära. Hörnläggaren.
Där är bollen i mål! Och det är mål! Nästan direkt på hörnan. Av Berger. Henrik Berger.
För några veckor sedan pratade vi om Schalke 04. Det handlar om en stad som byggts upp runt sin industri och ett fotbollslag som skapats av den industrin. Det handlar också om en stad som hamnat på efterkälken när världen rusat åt ett annat håll. Men framförallt handlar det om fansen. Om stoltheten över sitt fotbollslag och hur deras identitet kommer att tillhöra laget snarare än staden. Laget vi ska prata om idag ligger i Sverige, inte i Tyskland. Men i övrigt känns likheterna faktiskt slående.
Ja, det finns många fotbollsstäder i Sverige. Det finns många fotbollssamhällen i Sverige. Men tusan vet om det egentligen finns något annat som är lika mytologiserat som Degerfors. Något annat samhälle som är så oupplösligen ihoptvinnat med sin fotbollsförening. Det går liksom inte att säga Degerfors utan att samtidigt tänka på Degerfors IF. Det är den första associationen. Det är den tydligaste associationen. Det är för väldigt många den enda associationen. Degerfors är ett namn som andas fotboll, som andas traditioner och som andas anor. Men ibland ska jag erkänna att det har blivit så mycket dåtid och så mycket historia. Det nästan stått mig upp i halsen lite grann. Och jag var i Degerfors i höstas för att skriva någon längre text om fotbollen och samhället när Degerfors IF var på väg tillbaka upp i Allsvenskan. Och då kände jag att det liksom räckte. Det var inte rättvist mot nutiden och mot Degerfors IF av idag att åka dit och skriva ännu ett reportage som tuggade på om 1990-talet och cupfinalen och Parma och Ulf Ottosson och om juggarna. För var sak har sin tid och var sak har sin plats. Men nu är det där avancemanget avklarat och nu ska Degerfors IF spela allsvenskt igen och nu är det väldigt lätt att titta framåt. Och då kan det också vara lite mer tillfälle att samtidigt titta bakåt. Då kan det faktiskt vara i sin ordning att använda det forum vi ändå har för just nostalgi och tillbakablickar. För när nutiden får sitt, då kan också dåtidens glans och prakt tillåtas skina i ytterligare några timmar. Här är just historien om Degerfors IF och säsongen spelåret 1993. Det är en av de mest innehållsrika, en av de mest händelsespäckade som vi har. Och därför är det nu dags att försöka berätta den så definitivt som vi nu någonsin mäktar med.
Och hur såg den truppen ut inför Allsvenskan?
Ditt favoritsegment. Ja. Ska alltid gås igenom. Ja, men vi tar det lite snabbt och hastigt och konstaterar att i mål stod då Mats Johansson, luftens kung. Målvakt från Matfors utanför Sundsvall egentligen, som inte ville sitta på bänken i Örebro och som därmed kom till Degerfors och alltså utgjorde ett av truppens ganska få utsocknes bidrag. På högerbacken såg det faktiskt rätt tunt ut in i den allsvenska säsongen. Ska jag erkänna att jag i efterhand inte är helt säker på vem som egentligen var tänkt som första val, men så som jag uppfattade är en herre som heter Johan Ström som startar säsongen som högerback. Johan Ström vet jag väldigt lite om. I den ekvationen fanns även en kille som heter Peter Karlsson, och honom känner jag mest till som, jag tror det är Ola Toivonens tremänning. Innanför dem som mittbackar, ja då är det i alla fall rätt glasklart. Tommy Molin, tuffingen Tommy Molin, var den ena mittbacken och han var lagkapten, ledare. Hade varit i klubben sedan knatteåren och hade spelat i A-laget sedan han var 16. Och bredvid tuffingen Tommy Molin, där är såklart då Christer Eriksson. Christer Hårding Eriksson, som han alltid skulle benämnas som. Och i mina ögon hade alltid Hårding Eriksson varit en del av det här gamla gardet, det här kompisgänget som hade fästat sig upp från trean hela vägen till allsvenskan, en av Degerfors egna. Men jag tvingades inse att det var ju tydligen inte alls. Han hade i själva verket importerats från Björnlunda i Sörmland och det var där han hade blivit Hårding Eriksson. Och Hårding hade han blivit för att han kickade minsann boll med de stora grabbarna. Han spelade med storebrorsan och hans polare som var 3 år äldre. Vilken Hårding.
Ja.
Och det kan man väl tycka att det var ett smeknamn förvärvat på rätt tunna premisser. Men han kom sen att svara upp mot det i vuxen ålder. Christer Eriksson var en Hårding och bildade de med Molin ett svårforcerat mittbackspar. Till vänster då, Ivan Djuric, den värmländska serben, inne mittfältaren som motsträvigt låtit sig skolas om till vänsterback av Sören Kratz. Men Ivan Djuric var skicklig som satan där ute på vänsterbacken. Trots att jag tror inte han gjorde ett enda mål för Degerfors IF på 215 matcher. Eller något i den stilen. Men så pass skicklig att han exempelvis skulle komma att bjudas in till provspel av Leicester City några år framåt längs vägen. Om inte Ivan Djuric spelade vänsterback, då gjorde oftast Sebastian Henriksson det. En egen 18-åring som skulle göra 20 matcher på lite olika positioner den här säsongen. Han kunde användas på vänsterbacken, han kunde användas på mittfältet, han kunde spela mest överallt och kom med tiden sen att hamna i IFK Göteborg. Jag tror att många kanske minns honom mest därifrån. Framåt i planen så kan vi bara snabbt nämna Ola Svensson, ytterligare en sån här egen spelare som kunde sättas in lite här och där ifall situationen krävde, men som kanske inte på ett självklart sätt skulle räknas till första elvan. Där fanns däremot 3 mittfältare som var helt självklara. Först och främst naturligtvis då Milenko Vukcevic som vi har nämnt och som vi kommer att nämna igen. Och bredvid honom Thomas Hulån Olsson, en oöm buse som i väldigt hög utsträckning bara såg till att vinna bollen och sen peta den vidare till Milenko som fick göra sina grejer. Kämpig spelare att ha emot sig såklart. Jäkligt stark, men för den delen även jäkligt temperamentsfull. Kunde svartna för ögonen på Hulån Olsson, och det skulle om inte annat visa sig lite längre fram i hans karriär. När Degerfors försökte ta sig tillbaka upp i Allsvenskan i slutet av 90-talet och sparkade ju ner någon domare under en match mot VSK. Mm. Och ännu lite längre fram längs vägen så vet vi ju att han till exempel sänkte en 17-årig Ola Toivonen, slog ner en 17-årig Ola Toivonen på väg upp eftersom att Hulån tyckte att han var kaxig och jävlig.
Ja.
Och på mittfältet fanns givetvis även Henrik Berger, den egna mittfältaren, Ottossons kompis med en osviklig känsla för att dyka upp och göra viktiga mål. Och utanför dessa, förvånansvärt ofta den här säsongen, det 19-åriga nyförvärvet från KB Karlskoga som hette Daniel Tjärnström.
Ja, just det.
Daniel Tjärnström, han skulle skriva sina historier längre fram i tiden. Men det går väl inte att säga att hans berättelse var någon av de viktigaste i Degerfors IF 1993. Även om han kom som nyförvärv och faktiskt deltog i 27 allsvenska matcher, ifall vi summerar både starter och inhopp. Framåt då, Ulf Ottosson såklart, när han nu väl kommit överens med Egil Ottersten. Sen även Leif Olsson, vet jag inte riktigt hur vi ska räkna, om han ska räkna som mittfältare eller anfallare, men kunde väl vara lite både och. Egen kille som var i exil i Kiruna i ett år. Han hade dessförinnan varit nere i Stockholm och spelat för AIK. Men han skulle hem från AIK till Degerfors. Då rök han på det här med att bruket plötsligt drog sig ur som huvudsponsor. Nu har inte Degerfors några pengar längre. Inget träningsläger, sänkta löner, inga nyförvärv. Visst, vi sa att du skulle få komma, Leffe, men nu går det inte.
Nej.
Och ja, vad skulle Leif Olsson göra då? Han fick ta de vägar som fanns och Tord Grip fixade fram ett gig till honom i Kiruna. Och jag unnar ingen att behöva dra till Kiruna och spela fotboll, men Leif Olsson trivdes tydligen förträffligt med detta. Men nu var han tillbaka och nu gjorde han en del nytta. Och det gjorde även Dan Fröberg. Också han en egen Degerforsare som hade varit på storstadsutflykt. Han hade vunnit skytteligan i division 1 1986 och därefter belönats med den dåtidens svenska drömflytt. Han hade fått flytta till IFK Göteborg och blev ju ingen bärande startspelare i det laget. Men var ändå med och vann både SM-guld och UEFA-kuppen med blåvitt. När han sen skulle därifrån så fanns det allsvenska alternativ. Till exempel Örebro SK. Men då lät Dan Fröbergs lillebrorsa honom veta att flyttar du till ÖSK, då skär du även bort dig själv från familjeträdet. Ja. Så det fick lov att bli Degerfors istället. Det var liksom enklast så.
Ja. Det kom en del skandaler, va?
Ja, det gjorde det. Och grejen var att det hade hunnit tisslas och tasslas en del här under upptakten av den svenska fotbollssäsongen. Det hade blivit medialt känt att det fanns en klubb som hade en hel rad rättsfall hängande över sig. Men det var inte känt vilken klubb det var. Det var i alla fall inte utskrivet i medierna. Tills då den 12 maj då Degerfors med nya ordföranden Yrje Toivonen i spetsen går ut och erkänner att det är Degerfors IF som är den skandaliserade svenska storklubben. Och han får ju rätt och slätt lägga korten på bordet och gå igenom fallen ett efter ett. Och det han då har framför sig, det är en situation där tre spelare ur Degerfors A-lagstrupp är misstänkta för misshandel. Dels då den här spelaren som har bråkat med den där ledaren på segerfesten. Det har vi redan berört och gått igenom. Men den polisutredningen hade hunnit en bit på vägen och det visade sig att spelaren stod under ett åtal som innebar att han riskerar ett års fängelse för grov misshandel. Och bortanför det rättsfallet fanns det då ytterligare ett. Och det handlade om att en ung spelare i laget hade slagit en tjej i ansiktet efter en krogkväll. Och sen fanns det även ett tredje rättsfall där det var någon som hade slagits med någon på Folkets hus och vad det nu var. Och Yrjö Toivonen kunde mest bara säga att klubben skulle följa rättsväsendets utredningar, men Elo Mattsson försökte med tiden förklara det hela genom att prata om hur Degerfors spelare blir provocerade mer eller mindre hela tiden när de är ute på byn eller när de åker in till Victoria i Karlskoga. Och Tord Grip fanns som sagt inom klubbens organisation vid den här tiden och han uttryckte sig lite mer ingående och lite mer målande. Han pratade om hur klaustrofobiskt Degerfors faktiskt kan vara för en fotbollsspelare och hur intensivt det faktiskt kan vara att vara fotbollsspelare i det här lilla samhället. Han sa det att allt spelarna gör registreras och de är påpassade till tusen och snabbt sprids här rykten som kan vara sanna men som ofta även är osanna. Och Tord Grip, han hade ju redan hunnit vara ute och se världen. Han hade coachat i Schweiz och han hade coachat i Italien och det var just den parallellen han använde sig av. Han sa att på många sätt är Degerfors faktiskt som ett Italien i miniatyr. Och det där var en stämpel som sen hängde kvar. Fortfarande så pratar fotbollsfolket i Degerfors gärna om hur det inte är något vanligt litet fotbollssamhälle. Utan när då, det här är ju lilla Italien. Ja. Det är ett smeknamn som fortfarande används.
Ja. Han berättar detta den 12 maj, den 13 är det match mot Blåvitt borta, va?
Stämmer bra, och vid lunch så åker då den här skandaliserade spelartruppen iväg från Degerfors med destination Göteborg. Och de hann inte komma så där jättelångt innan bussradion gav värsta tänkbara besked. Besked värre än något som skulle kunna komma ur någon av de där rättsfallen. För den där 100-dagars fristen som Avesta Sheffield utlyste i samband med att Degerfors kvalade upp till Allsvenskan, den hade löpt ut nu. Och nu hade koncernen kommit fram till ett beslut. Och det beskedet visade sig vara absolut värsta tänkbara för samhället Degerfors och därmed också i förlängningen för fotbollsföreningen Degerfors IF. Spelarna satt där i bussen och fick höra på radion att järnverket skulle lägga ner, att verksamheten skulle upphöra, att alla anställda skulle förlora sina jobb. Och det här överskuggade ju allt. Det här var en större och värre nyhet än någonting som Degerfors hade stått inför i någorlunda modern tid. Och givetvis kom det även att färga den här fotbollsmatchen på kvällen. På Gamla Ullevi satt en stor banderoll med texten "Rädda stålverket, avgå Per Molin". Och Per Molin var då vd:n på bruket, han som fick skiten i det läget. Så där historien visar att det var nog inte han som skulle ha skiten. Han gjorde nog rätt mycket bra i den här kampen. Men nu var det som det var just den här dagen. Och Degerfors IF förlorade matchen. Och efteråt satt mittbacken Tommy Molin, inte släkt med vd:n Per Molin, ensam i omklädningsrummet med en handduk över huvudet och framstod som helt otröstlig. Och grejen här var ju att Tommy Molin, han jobbade på bruket och tiderna hade redan förändrats. I mitten av 60-talet då jobbade alla spelare i Degerfors IF på bruket förutom då Lasse Larsson, egenföretagare i Kristinehamn, den sprätten. Men 1993, ja, då var det bara en som jobbade på bruket, och det var då konstruktören Tommy Molin. Men nu skulle han inte vara konstruktören Tommy Molin längre. Nu skulle han och hans 380 kollegor få sparken, och konsekvenserna det skulle få för Degerfors, ja, de var omöjliga att överblicka och kvantifiera. Det här var Degerfors svarta torsdag, och att de förlorade en match, det spelade ju väldigt liten roll i sammanhanget. Förresten så var det en av de här misshandelsmisstänkta som dömdes till villkorligt fängelse den här dagen, men det kunde ju också kvitta, ärligt talat. En månad därefter, då skulle det som en parentes även komma ett fjärde åtal mot en fjärde spelare som hade slagit sig en taxikö i Karlskoga och knäckt näsan på någon kille. Men ja, det var också en parentes från någon annan vecka. Här var det bruket och nedläggningen som hängde som en svart dimridå överallt. Degerfors mådde inte så bra som de ville göra, för bruket skulle stänga och fotbollsklubben låg sist och spelarna stod inför rätta, och det var verkligen berättigat att fråga vart i hela helvetet allt det där egentligen skulle ta vägen. Men någonstans behövde givetvis de som jobbade runt själva fotbollsklubben göra det de kunde och fokusera på det de kunde påverka. Och där kom de väl, om inte annat, till en insikt kring att ja, den där truppen vi kom upp med och de där förhoppningarna vi hade, det var inte riktigt realistiskt att det skulle gå ihop, utan vi ligger sist och vi fortsatte förlora. Det gick några matcher till, så de stod där efter 7 omgångar med 0 segrar och bara 2 poäng och aldrig mer än 1 mål gjort framåt i någon match. Och Yrje Toivonen fick lov att ta på sig ordförandedressen igen och börja prata förstärkningar och värvningar. Och det han säger då är att vi måste göra absolut allt. För åker vi ur nu så tar det säkert 26 år till innan vi är tillbaka igen. Så eländigt som allt är där hemma just nu.
Och helt sensationella värvningar skulle det bli.
Det skulle det, och det hade börjat glunkas lite om att något var på gång redan i samband med förlusten mot Blåvitt på den där svarta torsdagen. Men det då snackades mest om, det var behovet av att få in mer anfallskraft. Ulf Ottosson hade börjat säsongen knackigt, och sen var det liksom Dan Fröberg och Leffe Olsson. Det var inte så att Degerfors anfallsarmada satte skräck i allsvenskan. Och det som därför diskuterades mest, både externt och faktiskt även internt, det var Jonas Axeldal från MFF. Kunde Degerfors få in honom, ja då hade de lyckats med en riktig högkaratsvärvning. Men det var ett spår. Sen fanns det ju andra parallella spår med lite roligare innehåll, ifall vi ska vara ärliga.
Det får man ju säga, ja.
Och anledningen till detta var egentligen i första hand att det fanns en serb som hette Rade Micic som bodde i intilliggande Karlskoga. Och det sägs att Rade Micic har spelat ungdomsfotboll för Zrena Zvezda, Röda Stjärnan. Och det kanske han har, det vet jag inte. Men jag vet ju att det inte har kommit en jugge till Sverige de senaste 50 åren som inte har spelat juniorfotboll i någon av nationens stora klubbar. Men på 1980- och 1990-talet så drev Rade Micic, så vitt jag förstår, restauranger, bensinmackar och kiosker. Han hade ett litet affärsimperium där i Värmland, och han var bland annat med och drev restaurangen Rövitt i Degerfors. Så han hade närvaro på bygden och han hade ingångar i fotbollsklubben. Degerfors hade redan hunnit ha en liten tradition med spelare från Jugoslavien, och Rade Micic hade hjälpt dem att ta in legendaren Slobodan Bobopavkovic redan under den första halvan av 1980-talet. Men nu hade han större saker på gång. Nu hade klubben större saker på gång. För nu var ju både problemen och möjligheterna nere på Balkan större än någonsin tidigare. Och mitt under den här perioden när allt var så krisigt och så kaotiskt runt Degerfors IF, då hade en liten delegation i smyg, i skydd av mörkret, givit sig ut på guldgrävaresa från Värmland och ner i Europa. Det var Radimicic, det var fotbollsordföranden Björn Werner och det var klubbfunktionären Börje Ågren som flög iväg och som landade i Budapest och som därefter åkte buss genom natten och in i ett land som befann sig mitt i ett pågående krig, in i Serbien. Och Björn Werner berättade att han får fortfarande kalla kårar när han tänker på dramatiken runt den här resan. Och det ska väl i och för sig sägas att det var inte så att striderna pågick i Serbien under just den här våren. Striderna pågick på andra delar av Balkan och det hade inte liksom blivit några FN-bombningar och sådär ännu. Men jag förstår absolut den laddade stämningen när man åker in i en buss på kringliga vägar och passerar militärposteringar och in i det kyrilliska alfabetet Serbien.
Ja, våren verkligen också. Ja.
Men ansträngningen visade ju sig ge resultat, för i mitten av maj kunde Degerfors IF presentera en helt häpnadsväckande värvning. Och vi kan absolut säga att tiderna är andra nu och att uppståndelsen därmed också blir en annan. Men när Degerfors IF meddelar att de har lyckats värva Dusko Radinovic från Crvena Zvezda, ja, då är ju det en allsvensk värvning som absolut är uppe på samma magnitudsnivå som när MFF tog Jari Littmanen eller när Blåvitt tog Marek Hamsik. Mm. Det var ju helt och fullständigt osannolikt. Dusko Radinovic, alltså Crvena Zvezda svar på Dani Alves, högerbacken som forsat fram genom Europa och tagit Röda Stjärnan hela vägen fram till Europacupfinal. Dusko Radinovic hade varit självklar i det laget och han hade gjort mål under vägen fram genom Europacupen och spelat båda matcherna i den här überdramatiska semifinalen mot FC Bayern. Sen hade han ju visserligen då den grymma oturen att bli skadad precis före Europacupfinalen mot Marseille i Bari. Men han var ordinarie i det laget. Ja. När de sen spelade den så kallade VM-finalen mot Colo-Colo, då var han ju tillbaka i gänget. Och när juggarna skulle spela EM i Sverige 92, det är klart att Dusko Radinovic var med i den truppen. Men när sen hans Röda Stjärnan, Europamästarna från Crvena Zvezda, splittrades efter krigsutbrottet, ja, då hamnade ju lagkompisarna på glamorösa platser i världen. Robert Prosinecki drog till Real Madrid och Darko Panchev hamnade i Inter, Dejan Savicevic i Milan och Siniša Mihajlović i Roma och Dusko Radinovic i Degerfors.
Ja, otroligt.
15 000 spänn netto i månaden. Ja. Plus då bostad, bil, tv och video.
Ja.
Men ja, en helt hisnande värvning och en värvning som i mångt och mycket alltjämt är rätt obegriplig idag. För Dusko Radinovic, han bor kvar i Sverige, han bor nere i Malmö numera och han ger intervjuer lite då och då. Men så fort han får frågor om det här, ja, men hur kommer det sig egentligen att du hamnade i Degerfors? Du blir oerhört defensiv. Ja. Tycker inte om att prata om det. Liksom. Visst har jag också funderat varför det inte blev någon storliga för mig, men jag gillar inte att gå in mer på det. Och det handlar väl mycket om att känna rätt människa snarare än vad man presterar på planen och så vidare och så vidare. Så ja, jag vet inte riktigt själv. Jag tolkar honom som att de där stora flyttarna till de stora ligorna, de blev aldrig av för att han inte hade rätt kontakter eller rätt känningar eller en vilja att låta vissa pengar hamna i andra fickor. Och det innebar att han till sist stod egentligen utan erbjudanden och började bli lite äldre. Han var väl 28 eller något när han kom till Degerfors. Och då var väl goda råd rätt dyra när laget splittrades och nationen föll sönder. Då var väl alla erbjudanden plötsligt attraktiva erbjudanden. Och när då Karlskoga serben Rademicic kom och så vitt jag förstår ändå var ett bekant ansikte för Dusko Radinovic, ja, då var det så det fick bli. Och effekten blev omedelbar när Radinovic landat i Sverige. För i hans debutmatch, då går Degerfors IF då och vinner en allsvensk match för allra första gången. De besegrar Malmö FF hemma på Stora Valla. Och Radinovic är jättebra och Dan Fröberg avgör. Men det är inte tillräckligt. För sen faller de ju tillbaka ner i förlustsvackan och torskar tre raka matcher igen.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte. Egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja, men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Men Bosnien var ju en central plats även för den nystartade supportorganisationen, va?
Ja, verkligen. Bosnien var en central plats för alla, men kanske inte minst då för Vulkanerna, Degerfors nya supporterklubb som officiellt grundats den 24 maj 1993, alltså precis i anslutning till den allsvenska starten, men som hade tagit form parallellt med lagets framgångar på väg upp. Och när jag säger parallellt så gör jag det av en anledning, för Vulkanerna och Degerfors IFs A-lag, det var egentligen liksom folk från samma gäng, samma bekantskapskrets. Det var definitivt samma tidsandas barn. Dan Fröberg, han spelade i anfallet för Degerfors IF. Hans lillebrorsa var väl en av de absolut mest centrala personerna i grundandet av Vulkanerna. Det var brorsor, kompisar, grannar och det var unga killar som under många år levde ungefär samma liv. De hade spelat i samma fotbollslag också, vissa lite bättre än de andra, och de hade gått på samma krogar på kvällarna. Sen var väl det som hände att Sören Kratz då bistert nog tvingade spelarna att kanske inte sluta gå på de där krogarna, men att sköta det på ett lite annat sätt.
Ja.
Medan Vulkanerna körde på exakt samma sätt som förut, men kanske accelererade det hela lite grann när fotbollen någonstans gick snabbare och snabbare. Det var någon av grundarna som summerade hur Vulkanerna förde sig genom att säga att ja, det var väl att vara oborstade, fula i mun, röja och spela på att man var från landet.
Ja.
Det var liksom grejen med Vulkanerna. Här kommer de stökiga jävla bönderna som inte skäms för sig. Och Dan Fröberg drar gärna skrönan om hur det var när de verkligen var på väg upp i Allsvenskan och Vulkanerna höll på att bli en officiell supportersammanslutning snarare än bara ett gäng packade småbrorsor, men då det då var någon typ av nyckelmatch mot Spårvägen borta, inte hemmamatchen som slutat med 5-0 utan returen, och det var jämnt och det var viktigt och Degerfors gjorde ett hyfsat sent mål, och då stapplar då lillbrorsa Fröberg med anhang in på planen för att ja, det var ett jubel och någon halvhjärtad pitch invasion, och matchen är inte ens i närheten att vara slut, så efter ett tag måste de ju bort därifrån för att det inte ska bli avbrutet och för att inte resultatet ska bli ogiltigt förklarat. Men de är svåra att få därifrån, och liksom Dan Fröberg och de andra spelarna, det är liksom som att valla motsträviga kor. Och hans lillebrorsa vankar runt där på plan i träskor och går väl lite smått ostadigt, så han tappar ju en träsko. Mm. Och Dan Fröberg liksom kastar den efter dem, driver honom av planen genom att kasta träskon framför sig. Försvinn! Försvinn från planen! Så det var Vulkanerna, och precis på samma sätt som deras kompisar i A-laget gav sig ut på nya äventyr, så följde de såklart med.
Ja, och de fick vara med om en riktigt stor framgång det här året också, va?
Ja, en riktigt stor äventyrsresa i den svenska cup, den Skandia cup, som ju hade påbörjats redan 1992. Och då hade Degerfors, ja men division 1-laget Degerfors som det fortfarande var, slagit ut allsvenska Norrköping och fått spela vidare in på 1993. Och det blev fina matcher då också. Kvartsfinal derby mot Örebro SK. Men det här kvartsfinal derbyt, ja det blev minnesvärt i sig. Det blev dramatiskt för det blev förlängning. Men innan förlängningen knappt ens hade börjat så avgjorde nyinbytta Thomas Hulon Olsson. Hade bara gått så 45 sekunder eller något efter det att han hade hoppat in. Efter det att förlängningen hade börjat innan han stötte dit bollen. Och det här var liksom en tidig variant av Golden Goal.
Ja, just det.
Svenskandia-kuppen var föregångare här. Ja. Introducerade det långt innan UEFA och FIFA. Så det räckte för att stänga kvarten. Och sen då semifinal mot Elfsborg. Även det hemma på Stora Valla. Detta dagen efter att István Vanpetis hade gått bort. Han gick bort dagen före sin 90-årsdag. Och därmed återigen flaggor på halvstång på Stora Valla. Men även återigen ett snabbt och dramatiskt förlängningsavgörande. Elfsborg hade kämpat fram en förlängning. Christer Mattiasson hade dragit runt och varit vass.
Ja.
Men när det väl blev förlängning, ja, det tog inte 45 sekunder den här gången. Det tog kanske 75 sekunder.
Ja.
Och sen var Ulf Ottosson där och drog in bollen som gav Golden Goal och som då alltså gav en cupfinal mot Landskrona Boys i Göteborg. Och Landskrona, det var ändå en historisk association som gav resonans i Degerfors. För i det allsvenska kvalet 1959, då hade Degerfors mött Landskrona och då hade Degerforsarna åkt med chartrat tåg ner till Skåne i tusental och detta skulle nu upprepas. Än en gång skulle det chartras tåg för att på så sätt hedra det historiska Landskrona-ekot från förr. Och så blev det också. Vulkanexpressen avgick från Degerfors med destination Göteborg. Och Vulkanexpressen är en sval, det fan 1000 pers.
Ja.
Och för 200 spänn så fick du både tur- och returbiljett och inträde. Och det är klart att en festlysten vulkan inte säger nej till ett sånt erbjudande.
Och vilken succé det blev.
Ja, på alla sätt. Till och med Vulkanexpressen var ju uppskattad.
Ja.
De kommer till Göteborg och stan tar emot med öppna famnen. Typ borgmästaren möter upp på Göteborgs central och överräcker stadens nyckel till lämplig överförfriskad vulkanrepresentant.
Ja.
Och sen är det kort promenad till Ullevi och ett jävla tryck på ståplats.
Ja.
De har ju sin sektion på långsidan. Landskrona Boys hade också bra följe, ja. Men Degerfors är väl någonstans mer visuellt, för den Degerfors-sektionen, den lever fan upp till lilla Italien-stämpeln, ja. Redan 93. Bra gung, bra tryck, bra visuellt, liksom starkt rödvitt färgad, så otroligt väl paketerad bortaresa. Men samtidigt som de fästar på långsidan ståplats så fanns ju också det andra närvarande. På kortsidan hängde den där banderollen från förra besöket på Ullevi återigen där. Låt stålverket leva.
Ja.
Men ja, i alla fall, hur befogat och berättigat det där favoritskapet nu än var, så levde Degerfors upp till det. Och de gjorde det kanske av anledningar som folk inte hade haft riktigt klart för sig när de spekulerade i vart den här matchen skulle ta vägen. För det var ju nu ett nytt Degerfors. Där fanns Dusko Radinovic och där fanns sen den här matchen även Bojadin Stanojkovic. Han blev alltså klar, så vitt jag förstår, vid lunchtid den här dagen.
Mm.
Alltså han blev klar 3-4 timmar före avspark. Och sen var det väl i och för sig kanske inte så att han stressade upp sig jättemycket för att möta Landskrona Boys på Ullevi. Han gled in och var extremt bra, men i någon mån även rätt ofokuserad, för jag gick och fick rätt kort det första som hände. Andra gult för att sparka bort bollen. Men det kunde vara hänt, för då hade han och hans lag redan gjort jobbet. Degerfors IF, ja, men de kör ju mer eller mindre över Landskrona Boys i den här cupfinalen.
Alltså 1-0 målet måste vi ändå säga är 5+.
Ja, det är klass.
Vi slår en liten nätt yttersida. Ja,
först slår Stanojkovic ett rakt uppspel längs med linjen till Vuksevic. Ja. Det ska vi ha med.
Sen slår Vuksevic en distinkt vänster yttersida.
Han hatade inte att använda yttersidan med Vuksevic.
Ulf Ottosson skarvar, alltså en touch.
Klackskarvar.
Ja, och första touchen från Henrik Berge är ju världsklass.
Han tar emot med vänstern, lägger upp för sin egen höger och där dit den i bortre. Ja,
ett världsklassmål.
Går som på ett snöre, som det brukade heta i ålderdomliga referat. Ja.
Sportnytt inleder inledningsvis med den svenska cupfinalen i fotboll. Gamla Ullevi Göteborg, 5000 åskådare. Degerfors i rött och vitt mot Landskrona Boys. Inget skönt spel i den första halvleken. Men det kommer ett fint anfall när det är 3 minuter kvar. Vuksevic, Clark Ottosson och Henrik Berger. Och där har vi den första halvlekens enda mål. 1-0 till Degerfors när det är 3 minuter kvar till halvtid. Degerfors dominerar offensivt även slutet av matchen. Vuksevic spelar fram till Radinovic. När det är 12 minuter kvar gör Radinovic 3-0 till Degerfors. Saken är klar. Och Degerfors vinner Skandia-cupen. Det blir internationell cupfotboll på Stora Valla till hösten.
Det var en stor dag, en minnesvärd dag, och det var ju inte heller bara segern och bucklan. Det var också det faktumet att med de nya förstärkningarna så såg ju Degerfors ut som ett lag igen. Här i jösses, med de kvaliteterna så skulle de väl ha en bra jäkla chans att rädda upp krisen i tabellen och att hänga kvar. Svennis var hemma i Sverige på semester under de här veckorna och uttalade sig med tiden om cupfinalen som han hade tittat på. Han var ju själv lite så här, alltså Radinovic, Stanojkovic, hade jag försökt värva dem till Sampdoria hade jag fått höra att vi inte hade råd.
Nej, precis.
För sådana spelare kan man inte bara hämta hur som helst. Förutom då att Degerfors och Radimicic från Karlskoga tydligen kunde det.
Ja. Men det fortsätter gå knackigt i Allsvenskan.
Ja, alltså de har någon form av uppåtvindsmatch direkt efter cupfinalen. De bara sveper Trelleborg åt sidan med 4-0. Och Svennis är på Stora Valla och pratar ännu mer och ännu varmare om det nya Degerfors och dess möjligheter. Men sen knakar det då till igen. De förlorar mot Norrköping och de har sen ett dubbelmöte mot nedflyttningskonkurrenten Brage innan serien vänder och det blir sommaruppehåll. Och Brage, det har verkligen sett ut som seriens sämsta lag under våren. Och de har inte förstärkt med några landslagsmän från Jugoslavien. Men de åker lika fullt till Stora Valla och vinner med 4-2. Och då får tydligen Yrje Toivonen och hans kohorter i styrelsen nog. Då bestämmer de sig för att sparka Elo Mattsson. Det är bara det att det tillåts gå ganska många dagar innan Elo Mattsson underrättas om detta. För i själva verket så får Elo Mattsson jobba på ett tag till in i sommaruppehållet innan han meddelas. Man får visserligen höra att, ja, du vet Börje. Ja, jo, Börje Andersson, han som är nere och kör tips i elitlaget. Ja, visst. Och han vill liksom tänka skicka in honom i ekvationen. Han får vara med på träningarna, han får sitta med på bänken när det är match. Han får liksom bli en extra resurs på något sätt. Jaha, okej, okay, verkar Elo Mattsson mest tycka. Men i själva verket så är det då redan bestämt att Börje Andersson ska ta Elo Mattssons jobb. Och givetvis en väldigt obekväm situation som väl inte är så där jättesmickrande för Degerforsledningen så är i efterhand. De skickar upp Elo Mattsson och låter honom skenbart leda laget mot Brage på Domnarvsvallen i Borlänge. Men Börje Andersson bredvid honom vet att han ska ta över jobbet. Ja. Och många andra vet också det. Det är mest bara Elo Mattsson som inte känner till det innan han då blir kallad till kansliet dagen efter Brage-matchen, då sommaruppehållet har börjat och han precis ska åka på semester. Men då får han ju rätt och slätt höra att han har blivit uppsagd, att han blir avskedad. Och det är en massa olika komponenter här. Elo Mattsson tyckte väl inte det där var jätteroligt och det satte sig en ganska djup tagg i honom, och han har i efterhand hävdat bland annat då att Rade Micic, den här juggagenten, ska ha varit med och styrt och tillåtits få för stort inflytande. För enligt Mattsson så ska Micic ha hotat med att plocka bort sina juggar ur laget ifall inte Degerfors fick en ny tränare. Och det kanske var så och det kanske bidrog, men hur det nu än var så fick Elo Mattsson inte längre leda laget. Börje Andersson skulle göra det istället, men Börje Andersson hade själv ställt som villkor att han ville ha hjälp av sin kompis från tipselitverksamheten ifall han skulle ta jobbet. Och det var inte så konstigt som det kanske låter, för hans kompis nere i tipset elit, han hette Tord Grip.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagarna.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja,
jag kan ha det stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Mm. Rabattkoden är giltig till och med den 13:e och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Är -app.se Kings 10% rabatt giltig till och med 30 april?
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Men sen gör de väl en taktisk korrigering kan man väl säga.
Exakt. Kanske var det det då som Tord Grip ritade upp på sina flygplansservetter. Men det de gör och det som Tord Grip absolut har fått äran som den ansvariga för, det är att de går över till ett sätt att spela en formation som de allra flesta trodde hörde den svenska fotbollshistorien till. För det Tord Grip föreslår och genomför, det är att Degerfors, ja men rätt och slätt, ska ta Dusko Radinovic från innermittfältet och flytta bak honom som libero. Och det är det som sker. Det är egentligen inga fler förändringar eller korrigeringar i uppställningen. Det är inte så att andra positioner också förflyttas. Utan Grip tar en innermittfältare, lyfter honom bak i planen, bakom den egna fyrbackslinjen och ställer ner honom där. Och det gör hela skillnaden. Dusko Radinovic blir bättre som libero än han har varit som innermittfältare. Men framförallt så ger det en stadga och en trygghet som hela laget kan luta sig mot och vila mot under resten av säsongen. Och det ger utdelning så gott som direkt. För i mitten av augusti så har Degerfors en hemmamatch mot Helsingborgs IF.
Henkes.
Ja, exakt. Nu ska det bli en shootout mellan två unga uppskrivna svenska anfallare. Och det ska ju sägas att Henke får den bästa starten. För han skarvar in 1-0 för Helsingborg. Han har just skrivit på för Feyenoord, så han är väl på en bra plats i livet. Men ja, det är inte Degerfors, för ska det bli ytterligare en sån match nu? Det nya experimentet med libero, ja, det förhindrar tydligen inte att Henk Larsson skarvar in bollar på fasta situationer. Så vad ska det vara bra för? Här skulle jag säga att hela Degerfors säsong absolut, absolut står och väger. Men då tar ju Ulf Ottosson tag i händelserna på ett häpnadsväckande sätt. Ulf Ottosson har inte haft någon stor säsong så här långt. Han har gjort något enstaka mål men inte alls kommit igång efter hela kontraktshärvan. Och i Degerfors har man alltid förväntat sig att Otto gör minst ett mål per match oavsett motstånd. Ja. Men så har det verkligen inte funkat i allsvenskan. Men ja, det som först händer är ju då att Ivan Djuric, den serbiska vänsterbacken, tar tag i bollen och snidar sig framåt i planen. Vrider och vänder och kommer förbi och vinner mark och slår sedan en lång öppnande crossboll mot Ulf Ottosson som bara skenar fram och utan en tiondels tvekan dunkar dit en helvolley på Marco van Bastens sätt. Ja. Och det är ett mål som än idag refereras till som ett av de vackraste som någonsin gjorts på Stora Valla. Definitivt det snyggaste i hela Ulf Ottossons karriär om du frågar honom själv.
Ja. Degerfors spelar numera med libero och fem man i backlinjen. En av försvararna är Ivan Djuric, en försvarare som också kan anfalla. Och inlägget hittar en anfallare som kan göra mål. Ulf Ottosson, som här tillverkar säsongens vackraste mål på Stora Vall. Ottosson verkar ha hittat måltjänsten.
Ja, tajman formen bra här. Så jag gott för laget också för en seger här och försöka jobba vidare.
Så här såg det ut, Ottossons konstverk.
Och ändå är ju jag inte helt säker på att det ens är det snyggaste målet som Ulf Ottosson gör i den här matchen. För han fortsätter ju. Han är påpassligt framme och slår in ett andra mål. Men sen är det hans tredje, hans hattrickmål som verkligen är uppe på en annan nivå. För om Ulf Ottosson var Marco van Basten på det första målet så framstod ändå det som någonting som han hade i sin repertoar. Han kunde dunka dit sådana volleys. Men på det tredje målet han gör, ändå är han ju Dennis Bergkamp. Ja. Har du sett det?
Nej, målet? Det har jag faktiskt inte.
Det är otroligt. Alltså han tar emot bollen, en hög lyra tar han ner samtidigt som han passerar. Man liksom tar ner bollen på ena sidan av en back och sen får han tag i den på andra. Sen vrider han, vänder bort ytterligare någon och tar snirklar fram en yta där ytan inte finns. Och sen sätter han bara upp bollen i bortre krysset. Och det som får mig att tveka inför om det här är snyggare än det första, det är väl att jag tror egentligen inte han vet riktigt vad han gör, vad som händer. Det blir bara så att den där nedtagningen blir så perfekt, att den blir som mottagning och dribbling i ett. Bergkamp gjorde ju de grejerna och visste vad som skedde. Ja. För Ulf Ottosson så händer det nog mest bara. Och det är ju inte målet mindre estetiskt vackert, men det gör att jag förstår varför han håller det första lite högre. Men oavsett vilket, matchen slutar 4-2. Det spelar liksom ingen roll att Henke Larsson får in en reducering. Utan han har förlorat både fotbollsmatchen och skyttekungsduellen. Han blir så arg att han sparkar in dörren vid materialboa med hela folket i Degerfors. Ja. Men skyttekungarnas kamp var ju såklart ändå något underordnat. Det stora var att Degerfors, Tord Grip och Börje Degerfors, Dusko Radinovic som libero Degerfors, plötsligt kom ett riktigt styrkebesked. Helt plötsligt så får de ihop en förlustfri svit på fyra matcher där de tidigare knappt lyckas ta en enda poäng.
Ja. Och mitt i allt detta så är de väl ute i Europa också, va?
Ja, det är äventyr på äventyr. Mitt i allt annat så fick minsann Yrje Toivonen dra på sig klubbbläsaren och dra till Schweiz för att UEFA skulle lotta cupvinnarcupen. Och den lottningen förkunnade då att Degerfors stod inför ett osannolikt möte mot den italienska toppklubben Parma ifall de bara mäktade med att först ta sig förbi den maltesiska lilleputten Slema Wanderers. Och det behöver vi inte bygga upp och dramatisera överhuvudtaget, utan Degerfors städade av Slema Wanderers programenligt.
Men du, det är bara några dagar innan det är dags för festdagen när Parma kommer, va?
Ja, det var från det ena till det andra. Alltså det var ett enormt namnkunnigt motståndarlag, för vi kan väl egentligen ta det bakifrån, för där har kanske inte alla samma självklara koll, men Parma kom alltså med en backlinje där vi hittade Antonio Benarivo och Luigi Apolloni, och de skulle båda spela VM-final med Italien innan den här säsongen var slut. Där fanns också ledarfiguren Lorenzo Minotti, som även han var med i den italienska VM-truppen. Och det var även målvakten Luca Bucci. Och den sista länken, ja, det var belgaren George Grün som också skulle spela VM i USA. Och då gjorde han sitt tredje raka VM. Framför dem Massimo Crippa som OM mittfältskrigare. Han hade ju varit nere i Neapel och vunnit Serie A med Napoli och Maradona. Ja. Och sen då framför alla dessa stora namn, en helt otrolig anfallskvartett. Ja. Sylvasse målsprutan Alessandro Melli, Gianfranco Zola, ny från Napoli med tian på ryggen, och så då Faustino Aspria. Aspria som återvände till Europa i samband med den här matchen, för han hade varit på äventyr hemma i Sydamerika och bland annat då gjort två mål när Colombia tog den här klassiska 5-0-segern mot Argentina i deras VM-kval. Men såklart, störst av alla med svenska ögon, Thomas Brolin. Och alla ville ju höra hur han såg på den här matchen och den här upplevelsen med sina lagkamrater när det blir Lillbjörkens södra strand. Men det fick vi inte höra, för Thomas Brolin pratade överhuvudtaget inte med svensk media i anslutning till de här matcherna. Varför gjorde han inte det?
Silencio stampa, för att han... Var det hans nattliv som var i ropet då?
Ja, eller? Så var det ju, om vi pratar lite svepande. Men ifall vi ska vara mer specifika, så hamnar ju återberättandet vid vår älskade och sorgligt bortgångna kollega Lasse Sandlin. Lasse Sandlin stod i centrum. Jaha, för hela den här snurran. Ja, ja. Och det, alltså, vi minns ju honom som världens värnaste, snällaste och mest godmodiga man.
Verkligen.
Men jag har ju förstått så här lite i efterhand att på 1990-talet han var rätt mycket mer av en slugger. Jaha, än vad jag någonsin uppfattade jag, honom. Nej, så det var ju det. Thomas Brolin var sur på Lasse Sandlin. Och det var han för att Sandy hade problematiserat att Brolin-polaren Mats Sundin så enkelt kunde precisera vad som var Brolins favoritdrink. En 8 vodka med juice.
Ja.
Och det antydde då Sandy kunde ha att göra med att Brolin kanske var lite väl ofta ute i nattvimlet och drack lite väl många Brolinare än 8 vodka med juice. Dessutom tyckte han att, ja, som konsekvens av detta så borde nog fan Tommy Svensson och Tord Grip peta Thomas Brolin ur landslaget och istället satsa på Johnny Ekström in mot VM i USA 94.
Ja.
Och de här olika omdömena landade väl inte särskilt väl något av dem.
Nej.
Det var nog ganska rätt att vi inte satsade på Johnny Ekström i VM 94. Och därtill så tog inte Thomas Brolin de där gliringarna om hans ottervodka med juice särskilt väl överhuvudtaget.
Nej.
Så han bojkottade all svensk press som konsekvens av de där skrivelserna. Thomas Brolin må ha varit förbannad på Lasse Sandlin och på svensk press, men han möttes av jubel när han sprang in på Stora Valla. Här var han, trots fiendefärger, bland vänner.
Ja.
Men det som sen känns, det kändes trist och det känns kanske ännu lite tråkigare idag, det var ju att Degerfors inte fick spela den här matchen med något som ens påminde om ordinarie lag. För Ulf Ottosson, han låg på ortopeden i Karlskoga. Hårding Eriksson, han hade lyckats dra på sig dubbla gula kort mot Slema Wanderers.
Ja.
Så han var avstängd. Ivan Djuric var skadad. Dan Fröberg fick gå ut i början av andra halvlek. Och redan där var ju nästan halva den ordinarie elvan borta.
Ja.
Men lika fullt så stred ju DF som lejon. De slet och de kämpade och de spelade och de höll ju matchbilden väl uppe mot Parma, ja, men en bra lång bit in i andra halvlek. Och här är vi ju då framme vid den 73:e minuten och vid en Henrik Berger som aldrig verkade kunna sluta göra viktiga mål och som aldrig verkade kunna sluta och ha lite tur med avgörande situationer. Som vi nämnde tidigare så hade det varit två bollar inne på plan precis innan han satte det där avgörande målet mot Djurgården. Och här blir en situation av lite oklar anledning få slå om en hörna utan att någon riktigt förstod varför. Och på det andra försöket så slår han ju en rätt hårt skruvad hörna mot den främre stolpen och ingen på Stora Valla eller framför TV-apparaterna kan ju tro sina ögon när den faktiskt singlar raka vägen in i mål. Och Degerfors leder med 1-0 mot Parma.
Hörnan blåses om. Därför att det var väl Sola som stod där. Sola har stått för nära. Hörnläggaren. Där är bollen i mål! Och det är mål. Nästan direkt på hörnan. Av Berger. Henrik Berger. Degerfors har 20 minuter före slutet gjort 1-0. Det där målet som vi har suttit och pratat om och längtat om och sagt att det behövdes.
inför returen för att göra den meningsfull. Det är, så jag kan se, ingen som kommer åt den här bollen på allvar. Möjligen att en liten snubbe snuddar vid den, men absolut ingen degerforsare. Jag tycker nog det är riktigt att kreditera Henrik Berge för detta mål.
Men så skulle vi ju då tyvärr inte få skriva historien, för fotbollsguden tyckte tydligen inte att det räckte med skador för Degerfors riktigt än. Utan i den 82 minuten ser han till att liberon Dusko Radinovic får en rejäl äkla smäll på vaden. Och det låter inte så farligt, men själv säger han att det var helt fasansfullt. Det var något med den där smällen som var värre än något han någonsin upplevt tidigare. Han fick så oerhört ont, ont som han inte hade haft hela sitt liv, och var såklart tvungen att bryta matchen. Och här ska det sägas att Dusko Radinovic hade varit outstanding i den här matchen. Dels hade han liksom likt en annan Beckenbauer givit sig ut på en rad offensiva utflykter. Han bara hade liksom svept förbi den ena vita snubben efter den andra. Och därtill så hade han stagat upp hela Degerfors försvaret på ett extremt förtroendeingivande sätt. Inför matchen hade Tord Grip pratat med honom om att du måste nog ha liksom ett extra öga på den här Spria, för han kommer med fart i benen från Colombia och han kommer vi ha svårt att få stopp på. Och Radinovic bara ryckte bara, no problem, det, jag har honom. Och han levde upp till alla sina ord under matchens första 80 minuter. Han stod rätt, han stod tryggt, han tacklade när han behövde tackla, men så stod han bara liksom och avstyrde allt Parma hade att komma med. Och ifall man tvivlar på hans prestation och hans betydelse, ja, då behöver man bara jämföra matchen mellan hur den såg ut när han spelade och hur den såg ut när han gick ut. För under 82 minuter, ja, det hade ju då Parma i praktiken inte skapat någonting. Definitivt inte bakom Degerfors backlinje. Men nu är det knappt 10 kvar och det är som att hemmalagets försvar bara upphör att existera. Det är som att det helt försvinner, och då gör Faustino Aspria sina grejer. Det första målet är ju extrem jäkla klass.
Ja, ja, ja.
Han liksom bara flyter, han vänder förbi en försvar och flyter förbi ett par till och dunkar dit bollen i nättaket från straffområdeslinjen. Men sen hinner det inte ens gå en minut innan de släpper iväg honom på djupet igen. Och då tunnlar han Mats Johansson, och så är ju kvällen resultatmässigt definitivt förstörd. Sen går det liksom en minut igen, och sen släpper de iväg Aspria på djupet ytterligare en gång. Och han är helt fri med Mats Johansson och ska bara springa med ett 4 minuters hattrick. Mm. Men då är faktiskt Johansson en jävla sidledsförflyttning och parad. Så det avstyr han det totala raset. Men absolut var det så att 1-0 blev 1-2 när Dusko Radinovic tvingades avbryta matchen. Hade han varit kvar hade Degerfors i alla fall inte förlorat.
Nej.
Kanske hade det blivit kryss, men förmodligen hade de vunnit. Och i så fall, ja, vem vet.
Nej. Returen då?
Ja, nu blir det så att returen blir mer en typ av turistutflykt än en faktisk fotbollsmatch. Men matchen blev ju sen inget ras, ingen katastrof. Men Parma lyckas göra 1-0 tidigt i matchen. Ja. Och sen är det såklart ännu mer avgjort. Och därtill passar Thomas Brolin på att sätta en svensk, en blågul punkt för det här cupmötet. Och det var liksom ingen som mäktade med att säga så värst mycket om den saken.
Nej.
Det var väl vad det var. Det var okej.
Men tillbaka till verkligheten, för att de strider ju för sin existens här, va?
Tillbaka till verkligheten och tillbaka till allvaret. För precis som du säger så kan man väl unna sig en nöjesutflykt till Parma. Kan unna sig att bo på Grand Hotel Baglione i några nätter. Men tillbaka i allsvenskan så var det så skarpt som läget någonsin kan bli. Kanske blev Degerfors lite distraherade av Parma-fighterna, för under den perioden så är det 3 raka förluster i allsvenskan och tillbaka ner under nedflyttningssträcket. Men Degerfors svarar upp. De pressar fram en seger. Dan Fröberg, han de kallade Snål-Ove, gjorde matchens enda mål med drygt 10 minuter kvar. Och Degerfors hänger därmed sig själva kvar på kvalplatsen. Men vi väljer att inte bereda så stort utrymme till den där Norrköpingsmatchen, just för att det återstod ett hinder. Samma dubbelmatchkval som de själva hade klarat av året före skulle nog upprepas. Men nu var det inte Djurgårdens IF som var vana vid allsvenskt spel, utan nu var det IFK Hässleholm som hade möjligheten att gå upp i allsvenskan för allra första gången i föreningens historia, och som därmed såklart kom in i dubbelmötet med sina drömmar och sin energi.
Och de börjar hemma på Stora Valla.
De börjar hemma på Stora Valla och de vinner hemma mot Hässleholm efter mål av Henrik Berger och Vojadin Stanojkovic. Men de vinner bara med 2-1. De tillåter Hässleholms målspruta Percy Olsson att kvittera mellan sina egna mål. Och det innebär ju just det där 2-1 läget. Det statistiskt allra jämnaste utgångsläget som finns i ett dubbelmöte. Det vet man genom den internationella fotbollshistorien. Att blir det 2-1 till hemmalaget i första mötet, då är det i praktiken exakt 50-50 läge inför returen.
Och hur blir returen?
Matchen blir sen en pärs för de rödvita, för Anders Linderots Hässleholm. De passar och de spelar och de hoppas och de drömmer. Visserligen får Degerfors situationerna med sig i början av matchen, men de lyckas inte punktera dubbelmötet. De tar ledningen och de har sen en straff, men den bränner Hårding Eriksson. Och sen orsakar samma Hårding Eriksson en straff för Hässleholm i början av den andra halvleken. Och helt plötsligt är det 1-1 i den enskilda matchen. Ett enda mål ifrån utjämning och förlängning. Och nu är det där på ribban. Och nu är det blickar mot domare Karl-Erik Nilsson idag. Jaha. Fotbollförbundets ordförande. Och nu är det en och annan Degerforsare som svettas rätt bra. Mest av alla då förmodligen Hårding, som erkänner att han liksom inte kan slå de där tankarna ur huvudet. Missa en straff, kosta en annan straff. Om Degerfors åker ur allsvenskan på detta, kan ju aldrig mer visa mig i samhället. Men trots en del spel, trots en del lägen, så blir Hässleholm aldrig riktigt spetsiga i den här slutforceringen. De letar och de söker, men de hittar inte sin skyttekung Percy Olsson, som gjorde mål på Stora Valla och som har vräkt in mål hela året. Vart är han? Varför spelar han inte? Varför deltar han inte? Ja, tusan vet, men istället för att Percy Olsson ska skjuta Hässleholm till förlängning, så kan Leffe Olsson stånga in ett avgörande mål i matchens slutfas. Och för Degerfors är kontraktet säkrat. Men ja, sen gick det ju några år och sen åkte Degerfors IF oundvikligen ur allsvenskan. Och ja, historien sedan dess kan ni väl i stora stycken, för den har ni hört så väldigt många gånger. Ni har fått höra om ett samhälle där jobben har försvunnit och därifrån folk har flyttat och där fotbollsklubben inte längre kan hävda sig. Men våren 2020 så står vi ju återigen här och kan konstatera att allt det där vi har hört, allt det där som har rapporterats, ja, men det är ju i så väldigt hög utsträckning bara falskt. För ifall vi tittar på samhället Degerfors idag, så har befolkningssiffran där varit så gott som konstant i alla fall ett årtionde. Det är inte så att folk flyttar därifrån och aldrig kommer tillbaka, utan folk bor i väldigt hög utsträckning kvar. Och när vi lämnade Degerfors hösten 1993, ja, då var det ju beslutat och klubbat att bruket skulle lägga ner. Men så vände stålmarknaden uppåt och så fick bruket vara kvar, och snart 30 år senare, ja, då står det fortfarande där. Och inte nog med det, inte nog med att det är Outokumpu hit och Avesta Sheffield dit, det är fortfarande orden Degerfors järnverk som står på den stora skylten vid infarten på ett, ja, nästan trotsigt sätt. Och som krona då på verket, våren 2021, så är Degerfors IF otroligt och, ja, obegripligt nog faktiskt en allsvensk förening igen. Då som nu så kanaliseras all tradition, all kultur, all stolthet och all motståndskraft i det här samhället i en unik förening, och svensk fotboll ska vara så väldigt glad för att vi har den. Bakom skuggor ser du solen, och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon gå med mig, du och jag mot alla oddsen. Någonting för dem.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.